Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är så att i konsten har man ju den lilla klausulen där att man ska inte rätta sig efter reglerna. Och kommer du sedan i klammeri med världen utanför konsten och vad som gäller där, så är det ju den diskussion man då får föra. Man får ju ta fullt ansvar för vad som sker.
Han var besatt av konsten. Det var han. Han levde för det. Han var alltså förbjuden att ringa, men han gjorde det. Han sa så här: det har skett en skottlossning. Jag vet inte mer än så, men bara så att du vet att jag är välbehållen. Och så förbesked på att jag inte får sitta i livvaktsbilen mer, utan man klassar mig som ett arbetsmiljöproblem. Men då sa Lars till mig så här, och det kommer jag aldrig att glömma. Han sa: vad som än sker och vad de än gör, så kommer vi aldrig att komma ifrån varandra. Vi tillhör varandra. Och det är ingen som ska lyckas att sära på oss. Det är vi två, sa han. Och det kommer jag aldrig att glömma.
Hon var ihop med Sveriges mest kontroversiella konstnär i mer än 30 år. Hon är oerhört besviken på hur polisen har agerat mot henne och Lars Vilks, som inte fick leva tillsammans på ålderns höst. Maj, som vi kallar Vilks livspartner, vill leva i Lars Vilks anda och bidra till att hans minne hålls levande. Jag sitter nu i en fåtölj i ett vackert rum i ett hus någonstans i södra Sverige, och mitt emot mig sitter kvinnan som någon gång i slutet av 80-talet blev Lars Vilks stora kärlek. Maj, fingerat namn. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
De flesta har väl en bild av Lars Vilks genom medierna och genom det som han själv har sagt i nyhetsartiklar och intervjuer. Hur är din bild av Lars Vilks?
Min bild av Lars, ja, han var en väldigt försynt person. Han höjde inte rösten. Han kunde bli visst arg och irriterad, men han tappade aldrig fattningen. Utan man skulle vara kontrollerad. Lars var, kan jag säga, han var liksom stoisk. Så. Han var inte någon man med stora gester och expressiv. Utan han ville gärna fundera innan han uttala sig. Klart att vi har ju levt som ett vanligt par. Alltså vi har ju kunnat diskutera och det har varit höga tongångar och så. Men han var inte den som tappade fattningen, utan då skulle han hellre fundera och återkomma om det var någonting. Men vi försökte ju, när tongångarna gick höga, övertyga varandra genom argument. Det var det enda som bet på Lars då. Det var liksom inte att han tyckte att jag blev besviken eller ledsen och så. Utan Lars var ju oerhört envis och jag är också envis. Så att det gällde att argumentera för sin sak.
Men jämfört med den bild som medierna har haft, eller som han har visat upp förresten för medierna, var det någon betydande skillnad, tycker du, mellan det som du såg och det som allmänheten fick se av honom?
Ja, det är klart att han var ju min man. Liksom, det blev något helt annat i ett förhållande. Lars, han var en lugn person och det var han ju också när han talade med media och framträdde. Men alltså det är en väldigt skillnad med den Lars som man såg i media då och den Lars som jag levde med som min partner. Lars var ju sådan han framträdde för media att jag tror att ingen, han hade den hållningen att ingen skulle liksom komma åt honom eller sätta honom i något fack. Eller, det gjorde man ju ändå. Man skulle ju ha in honom i någonstans. Va? Men jag tror att han var väldigt svårfångad. Och han fick ju en massa etiketter på sig då, påklistrat. Därför att det var, då blev det väl ordning och reda i journalisternas huvuden.
Men vad ville han... Alltså, såg han oss journalister som några som han skulle så att säga driva jäck med eller som han skulle på något vis sätta på det hala? Eller...
Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan jag tror att Lars, det vet du säkert bättre än vad jag känner till, att han hade ett gott förhållande med journalister. Jag tror att han var ganska tillgänglig. Han sa det till mig alltid. Man måste vara väldigt hygglig mot journalister. Inte springa och gömma sig. Men att, jag tror att han hade den rollen att han inte ville bli inlåst eller satt i ett fack. Då, va? Mm.
Ja, han ställde upp och så var tillgänglig. Det håller jag med om. Men han ville liksom inte skapa trygghet för journalisten får man en känsla av. Han sa ju själv att han tyckte om att det skulle finnas en osäkerhet om var han stod i olika frågor.
Ja, alltså Lars ville ju inte bli inputtad i något politiskt fack. Va? För att det intresserade inte honom. Va? Och jag tror att man... Jo, men jag tror man skulle både ha en politisk stämpel på Lars. Vart han hörde till, så att säga. Men det kunde Lars hantera väl. Han hade ju en lång erfarenhet med media också. Men att liksom jäcka journalisterna, det tror jag inte. Men han öppnade ju inte sig och berättade att jag... Nej, politik var inte Lars sak. Det var konsten som han skulle testa gränserna.
Mm. Lars Vilks var minst sagt egensinnig även för att vara konstnär. Och sin grundhållning berättade han om i... Sveriges Radios söndagsintervjun i vintras.
Alltså konsten har ju passat mig just där för att den alltid går på tvärs. Eller, jag ska inte säga att den alltid gör det, men det är en av idéerna är ju att ställa sig på tvärs. Att stå i medvind och heja på i den riktningen är ju inte så spännande som att då ställa sig på andra hållet. Va?
Maj, det här att vara på tvärs, var han det också privat?
Ja, det kan jag inte säga. Men som jag sa till dig tidigare så hade vi ibland många diskussioner där vi tyckte olika. Då, va? Men det var ju inte någonting så att han skulle ställa sig på tvärs för att det liksom för sakens skull. Va? Det var ju mycket därför jag drogs till Lars, att han var ju väldigt spännande att prata med. Va? Och ja, vi hade många och fina diskussioner. Men ställa sig på tvärs, det tycker jag inte man kan säga liksom i privatlivet. Han var oerhört envis. Han gav sig inte. Hade han fått för sig någonting han skulle göra eller genomföra, så att säga, så blev det så. Alltså, det var svårt att övertyga honom.
Är envis rätt ord? Ibland får man ju en känsla av att han var besatt.
Han var besatt av konsten. Det var han. Han levde för det.
Hur träffades ni?
Ja, vi träffades 1986. Jag skulle gå och bilda mig lite inom konsthistoria. Och han hade en kurs för sjukhuset, på sjukhuset i Helsingborg. Jag tror att det var... Folk som arbetade inom landstinget som kunde gå där. Och jag gick dit. Jag tyckte jag ville lära mig lite mer. Och det var då jag träffade Lars, det var han som höll i föreläsningarna där. Och det var ju väldigt spännande. Han var ju en oerhört pedagog, Lars också. Och väldigt spirituell när han förde ut sitt budskap för oss lite okunniga där.
Som så det var en föreläsning för folk som inte alls var i konstbranschen?
Ja, egentligen. De var inom medicinens värld.
Mm. Vad kommer du mer ihåg av vad du fångades av vid det framträdandet?
Jo, men jag fångades av hans sätt att uttrycka sig och att förmedla de budskapet. Vi fick ju se olika bilder, konstverk, tavlor, skulpturer och så vidare. Och på det sätt han kunde förmedla väldigt, ja, på ett enkelt sätt som vi okunniga kunde förstå då. Mm.
Men något slags intresse för konst måste du ha haft redan då?
Ja visst, jag sökte mig till den här idag, konstkursen som lades.
Och varför? Vad var det som du var ute efter själv då?
Men jag är ju intresserad av färg och form. Och ja, jag har faktiskt också målat lite. Och ställt ut på jurybedömda utställningar och kom med och sålde också alls det där. Så att det har funnits i mig.
Mm. Men det bor en liten konstnär i mig också.
En liten konstnär kan man väl säga. Men jag kom med på en jurybedömd utställning och där sålde jag. Men sen så la jag av med det där.
Men låg det där i bakgrunden när du liksom tänkte till för att gå på den där föreläsningen?
Jag gick på föreläsningen först och sen så blev det Lars då som inspirerade mig att måla också. Jag är intresserad.
Fick han upp ögonen för dig redan då första gången?
Det vet jag inte om första gången, men ja, på den tiden så såg jag väl, ja, jag hade långt rött hennahår och jag kommer ihåg jag hade en hemstickad jumper på mig som var i pastellfärg, grön och rosa, och runt ena armen så var det inlindat ett band som är en liten rosett då. Och jag vet att Lars kom fram till mig då. Han tyckte väl att jag var häftig då på den tiden, men det är ju så många år sedan nu, att han började prata med mig. Och ja, vi fick en bra kontakt och jag följde de här föreläsningarna och tiden gick och så vidare. Men det var Lars som riktigt öppnade mitt konstintresse.
Och när det här förhållandet blev riktigt på allvar, hur sågs ni då? Liksom var i världen var det som ni möttes? Och har ni kunnat bo tillsammans någonting?
Vi har ju levt på så sätt att jag hade en bostad och Lars en bostad. Men väldigt, väldigt nära. Och i min bostad då så man åt, man sov och man hade ett socialt liv. Och i Lars bostad, den blev som en arbetslokal för honom. Som en ateljé där han arbetade och där han hade alla sina saker och prylar, om man säger så. Penslar, färgburkar, tavlor, ramar, böcker och så vidare. Min bostad har alltid varit där man umgicks med folk och åt och sov.
Okej, så ni umgicks hos dig och sen gick han hem till sig och arbetade?
Ja, han var ju väldigt disciplinerad, Lars. Han gick upp varje dag sju, och då hoppar man upp på sängen. Inte någonting, jag har aldrig sett att Lars har legat och dragit sig i sängen, utan mycket disciplinerad, upp sju. Och sen så var det frukost och sedan så gav Lars sig iväg och jag gav mig iväg på mitt då, arbete. Och sen så sågs man på kvällen, man åt och ja, så gick dagarna på det sättet.
Det var ju uppenbarligen en kärlek på riktigt detta. Och vad var det som var det speciella med er kärlek?
Jag tror att jag blev väldigt fascinerad av Lars person. Han var ju väldigt kunnig, väldigt allmänbildad. Men han gjorde aldrig liksom bort någon eller mig om jag frågar honom. Han var min uppslagsbok kan man säga. Utan då förklarar han för mig eller andra som ställer frågor till honom. Det var mycket Lars intellekt som drog mig.
Men vad såg han hos dig?
Ja, jag vet inte. Jag kan tänka mig, vi är ju två olika personer, Lars. Jag står väl för, ja, jag vet inte. Ja, han är sår hos mig, men han drogs väl till. Jag sa väl flera tillfällen och skojade sådär att jag är ju ingen så inom konstvärlden. På den tiden så skulle de flesta kvinnor, kanske fel, men jag tyckte alla då som var inom konstvärlden skulle klä sig svart. Och jag kom ju där då, som jag berättade för dig, med rött henna i hår och pastelljumpor och rosett.
Det var en färgklick man rådde i,
ja,
bland hans svartklädda konstnärsbekanta.
Ja, nu är det lite extremt jag drar till, men på den tiden var det faktiskt så.
Och när ni blev tillsammans, då hade han ju redan börjat med drivvedskonstverket Nimis, ja, i Kullaberg. Hur såg du på det projektet då, när ni blev ihop?
Nej, men jag visste inte så mycket om det då. Jag tyckte det bara var spännande och tänkte lite sådär också. Ja, där springer han där ute och hamrar, och vilken väg det är att gå dit, för det är ett besvärlig väg att gå. Men det, jag tyckte det var spännande för att... Jag kommer kanske mer från en borgerlig värld, och så mötte jag denna konstnärsvärld då. Men Lars var ju ingen, som man säger sån här när man ska tala om konstnärer och sådär. Det är väl väldigt annorlunda nu för tiden, men då på den tiden var det ju lite mer sådär, ja, lite bohemiskt liv och så. Men Lars har ju aldrig levt ett sånt där bohemliv, utan... Det var liksom strikta scheman kan man säga, eller ordningar på dagen. Och han var ju liksom ingen utemänniska eller på bara och så. Det drogs aldrig Lars till det utelivet, utan det var att han levde för konsten och att bilda sig, att läsa. Han konsumerade ju väldigt många böcker och satte sig in i samhällsproblematiken och så vidare.
Nimis har ju fyllt 40 år som olagligt konstverk och har ju byggts på under många år. Hängde du med förresten? Det lät som att du var med bland när han stod där och spikade och klättrade upp där och byggde på Nimis, eller?
Nej.
Du gjorde inte det?
Nej.
Vad säger du om konstverket idag nu då, 40 år senare?
Ja, det är ju magnifikt, ja. Och jag hoppas verkligen att man kommer att bevara detta efter världen.
Nimis var ju hans hämnd på havet, har han sagt, efter att han hade varit nära att drunkna i slutet av 70-talet. Men det var ju ett svart bygge. Det är ju inte tillåtet att bara smälla upp en gigantisk skapelse på en strand. Men Lars Vilks sökte inte tillstånd, vad jag förstår. Vad var det för kraft i honom som ledde honom till att ständigt utmana på det här viset och strunta i reglerna?
Ja, vad det var för kraft. Det var väl hans personlighet som var så. Han ville testa gränserna, var de gick någonstans inom konstens ram, så att säga.
Men annars brukar vi inte se upp till människor som bryter mot lagar och sådär, utan det är ett av problemen i samhället.
Ja, just det med hans konstprojekt. Annars var han ju väldigt laglydig, Lars, alltså. Man skulle liksom skulle uppföra sig väl och följa de lagar och förordningar som vi har i vårt land. Men just genom konsten så skulle han ju testa, och genom sin yttrandefrihet, var gränserna gick.
Och då blev det bråk. Hur var det för dig att han ständigt hamnade i strider?
Ja, det var inget större problem med det. Utan det fick ju Lars sköta sina strider då. har jag aldrig lagt mig i eller på något sätt. Jag har aldrig förebrått honom heller och sagt någonting. Jag har inte si eller jag har inte så. För det kunde man inte med Lars. Utan Lars, det var ju hans projekt det här med konsten. Jag har ju haft ett helt annat yrke. Så var en, vi hade ju ingen, det var ingen tävlan oss emellan liksom där. Utan var en stod för sitt. Alltså. Mm.
Ja, du har jobbat inom vården.
Ja, det har jag.
Hela ditt liv, varsågod.
Hela mitt liv.
Men apropå Nimis, nu säger ju Höganäs kommun att den vill då att Nimis och Arks ska få vara kvar på stranden på Östra Kullaberg. Och har till och med sökt stöd från kulturdepartementet om att det ska vara möjligt att bevara dem där på platsen. Vad säger du om det?
Jag hoppas verkligen att det ska få vara kvar. Men jag förstår också att det är en lång väg innan man kommer fram till någonting, för att det är ju Kristus dödsbo som äger det här. Och om Nimis ska få vara kvar så är det ju mycket juridik kring det hela. Mm. Och det måste ju vara någon som ser till det här och reparerar.
Sålde han det här till Kristus eller köptes det? Eller skänkte han det? Eller hur var det?
Ja, jag tror inte det var några större summor.
Men inte nog med att han byggde det här otillåtet, utan dessutom så säljer han det i alla fall till, ja, en känd konstnär.
Ja, visst, som var väldigt benägen på att ta över det också.
Ja, och nu är båda döda.
Ja.
Om vi återvänder lite grann till Lars Vilks stridbarhet. Ja, det kanske inte är rätt ord, men det blev ju ofta kamp och strid runt honom och hans projekt. Men som han sa till Martin Wiklin i söndagsintervjun i januari i år, så var det precis som det ska vara med konsten.
Ja, tittar man på konstens historia så förstår man att de negativa värdena är de bästa. De når längst.
På vilket sätt?
Ja, positiva värden, det försvinner rätt snabbt. Alla står och applåderar en stund och sen blir det rätt tråkigt. Däremot när det ska bli en kontrovers, alltså, så håller man på att älta detta om igen och om igen. Och så småningom kommer man fram. I regel kommer man fram till att det var rätt bra. Alla brytpunkter i konsthistorien har ju omfattats av negativa värderingar. För de engagerar mycket starkare. Därför gäller det ju att stålsätta sig som konstnär och inse att här är det negativt, här är alla emot mig och så vidare. Och det får man ju vara glad för.
Man ska vårda sina motståndare så de inte ger upp för lätt, sa Lars Vilks också. Och det säger han alltså efter att mer eller mindre ha levt i husarrest i många, i minst 10 år, och med dödshot mot sig och mordförsök bakom sig. Maj, går det här att förstå?
Ja, det är kanske svårt att ta in det. Men han sa ju alltid det, att det bästa är att få, kanske inte alltid han sa, men det är bra att få en negativ publicitet. För då blir det saker och ting uppmärksammat. Inte något sånt där gulligull att allting är bra och så vidare. För då liksom dör det ut, menar han. Då blir det ingen debatt om det hela. Och återigen, han skulle ju, Lars, han levde och han skulle genom sin gärning, sin livsgärning, leva för konsten och testa dess gränser.
No matter what, låter det som nästan.
Hur tänker du då?
Testa gränserna oavsett konsekvenserna.
Nej. Han var ju inte naiv, utan Lars var en väldigt klok person. Och han gjorde ingenting utan han hade tänkt igenom saker och ting. Det var liksom ingenting sånt där som han gjorde på infall och så. Utan det som han åstadkom, det var noga genomtänkt.
Och han sa också att allting är en fördel. Alltså allting inklusive det som egentligen är oväntat eller farligt eller besvärligt och så vidare. Vad menas med det där med att allting är en fördel?
Jo, men han tyckte även om det blev negativ publicitet eller negativa händelser som inträffade eller, så var det en fördel. Jag har svårt att ta in det. Jag förstod så väl när Lars sa det där eller talade på det sättet. Men jag har ju svårt att ta in det. Att säga att när han nu mötte döden, att det skulle vara en fördel.
Jag har ett foto här som togs långt innan ni träffades. Det när han ute 1976 med sin psykedelisk målade folkabubbla där med torn av mjölkkartonger på taket, och så har han svart mantel, hatt, solglasögon och revolverar som han utmanar konstinstitutioner med. Vad tänker du när du ser honom i den där bilden?
Jag tror inte, om jag hade mött Lars då, att jag tänkte, ja, vad är det för en figur? Jag vet inte vad jag hade. För att det ser rätt lustigt ut. Ja. Jo, jag vet att han åkte omkring det där och utmanade etablissemanget med sin bil som han hade målat. Men det var ju långt före.
Men har han berättat efter hur den där tiden var? Och hur lyckat det var det där som han försökte då?
Men det var också det, Lars Vilks, det här att han skulle åka omkring och utmana etablissemanget och se vad han fick för reaktioner då. Han var ju inte rädd för det.
Jag antar att det inte var skarpladdade vapen.
Ja, man vet aldrig. Nej, givetvis var väl leksaks. Jag vet inte var han har köpt dem där, någon leksaksaffär.
Men liksom, spökar han ut sig i kostymer och grejer också på gamla dagar? Ja. Eller var det där var det den unge Lars Vilks som...
Detta är den unge Lars Vilks. Jag har aldrig mött honom, att han har spökat ut sig på något sätt.
Men hans vilja att reta och provocera nästan oavsett konsekvenserna, vad har det inneburit för ditt liv? Du kan ju inte leva öppet, du måste dölja för din omgivning vem du är.
Ja.
På vilket sätt har de där konsekvenserna som är för dig...
När du menar att det kom in livvakter?
Ja, och ja.
För att tidigare så... Det var ju inget problem för mig att leva med Lars. Men problemen startade ju, kan man ju säga, 2010 när vi fick... Eller när Lars fick livvaktsskydd. Problem och problem, alltså det kan jag inte säga, utan det fungerade väl. Men fram till 2018 med livvaktsskyddet. Men det är ju klart att det är väldigt speciellt att ha livvaktsskydd. Men det var med största respekt för de livvakter och chefer från vår sida. Och de var väldigt respektfulla mot oss. Så därför gick det ganska bra då. Men klart... Att ha livvakter, det är mycket speciellt och det var mycket planerande och så. Men vi kände nog inte det som en jättestor belastning, så Lars och jag. Utan...
Mm. För jag menar, hans ansikte och namn var ju då känt över hela världen. Men du är väl tvungen att vara anonym, skydda din identitet och sånt där. Hur mycket utrymme har man för sina behov och sina drömmar om man har en sån begränsning?
Jo, men det blir ju ett väldigt planerande med att man måste då uppge exakt vad man, ja, givetvis vad man ska, men tid man ska dit och sen efter det så kanske man ska någon annanstans. Det blir lite spontanitet, det blir ett väldigt schemaläggande när man lever med livvakter. Men mellan 2010 när det trädde i kraft och 2018 så ja, vi blev vi ju, man kan säga, ja, bekanta med de här livvakterna. Givetvis, det var ju en distans, då skulle ju beskydda Lars då. Men vi diskuterade allt möjligt med dem. Vi kallade dem alltid pojkarna, eller Lars och pojkarna, för att de var ju mycket yngre än vad vi var.
Men så de 8 åren var ganska okej för er båda alltså?
Ja, det kan man säga. Och jag vet att det var flera av livvakterna också. De var väldigt söta att ha. Som sa, men är det inte jättejobbigt liksom att ha oss? Så. Men vi upplevde inte, jag kan inte säga jättejobbigt. Alltså, det gjorde vi inte, för att de var väldigt trevliga, tillmötesgående. Och det var väldigt bra chefer som var på den tiden. Och det är klart, cheferna liksom ledningen färgar ju av sig på livvaktsgruppen då, va? Så att det,
kände ni att ni hade svenska samhällets stöd generellt då, de där åren?
Ja, svenska samhällets stöd. Menar du att det fanns ju då röster i samhället som höjdes då, varför ska Lars Vilks ha livvaktsskydd och så vidare? Men Lars hade ju aldrig bett om detta, utan det kom ju från allra högsta ort ju, att Lars blev erbjuden livvaktsskydd. Och jag undrar de som klagar över detta, om de hade varit hotade till livet och de hade blivit erbjudna livvaktsskydd, hade man då tackat nej till det? Det verkar ju rätt konstigt. Utan Lars var ju väldigt rädd innan han fick livvaktsskydd, för att det var ju folk som ringde och hotades. Och...
Men du, den här rädslan som du talar om, det hördes ofta inte på honom i intervjuer i alla fall. Han hade ofta en väldigt liksom avmätt sätt att beskriva både hot och mordförsök. Han säger, ja, det blev ett nytt scenario och det där fick ju en viss, det blev det en viss begränsning. Alltså han tog inte i från tårna verbalt när de här hemska sakerna hände.
Ja, men det var Lars Vilks i ett nötskal där. Han var stoisk, liksom, som jag nämnde tidigare, liksom inte de stora gesternas man, utan lite så där skulle han uttrycka sig, underfundigt och ibland med lite ironi. Och,
Men han var alltså jätterädd många gånger?
Ja, klart han var jätterädd. Det var ju samtal som kom där, de skulle ju skära halsen av honom och så vidare. Men han talade ju med mig om det. Och det var ju innan han fick livvaktsskydd så var det ju någon sån här på säkerhetsavdelning, på polisens säkerhetsavdelning, som hade telefonkontakt med Lars som berättade, och du får titta dig liksom runt då, när du går ut och var uppmärksam och så vidare.
Nu har ju du jobbat utomlands tidigare ett antal år, så ni var ju inte alltid på samma ställe. Men när ni var det inte lika farligt för dig då?
Jag upplevde inte det. Att, jag tror att både Lars och jag litar väldigt mycket på livvakterna. Att de skulle skydda oss då. Nej, Lars uttryckte, han sa alltid, jag litar på dem.
Men tyckte ni inte att det var en konstig normalisering det där, att ni till slut inte ens tyckte det var naturligt med pojkarna som fanns där som livvakter? Alltså, för det är ju en extrem livstillvaro som ni hade då de åren.
Jo, men i och med att man var väldigt tillmötesgående och cheferna diskuterade mycket med Lars och med mig också. Jag har ju jobbat utomlands, men när jag var hemma så diskuterar man. Jag var ju väldigt ofta hemma i Sverige och man hade kontakt med mig när jag var utomlands också och informerade mig. Och det gav ju en slags trygghet det där att cheferna var till mötesgående. Vi kände att verkligen att de ville göra det bästa för oss. Och jag förstod ju också att Lars, i och med att han fick det här skyddet, så ja, han blev lugnare då och kunde koncentrera sig på sitt arbete.
Nu ska vi inte prata om vad du hade för jobb på den tiden. Men hur mycket kunde du ägna dig åt ditt yrke samtidigt med allt det här? Hur mycket plats hade du för din egen karriär?
Jag hade all plats som jag önskade för min egen karriär. Så det var inga problem med det. Och det är klart att när jag var utomlands, jag slappnade kanske av lite mer då än när jag var hemma i Sverige. Men jag har aldrig varit någon som har, jag vet inte om det är rätt uttryckt, men klängt mig fast. på Lars, därför att jag ville inte vara i offentligheten. Och det var ju ofta när vi var ute då, hemma i Sverige, men till och med utomlands, så har vi träffat på folk som har kommit fram till Lars. Kommer ihåg, vi var i Rom en gång, då kom det fram svenska till Lars. Och när vi var en gång i ett annat land, på ett museum då, så kom det också fram folk till Lars. Men det var inte så ofta.
Men vad gjorde du då?
Då gick jag alltid åt sidan.
Ja. Han såg ut att vara ensam fast han hade sin
alltid
partner.
Åt sidan.
Och, vill inte han säga, det här är min kärlek,
nej,
Maj?
Nej, det hade vi kommit överens om, att jag skulle inte blandas in i det där. Men jag kunde ju, framförallt här i Sverige, så ibland kände jag, ja, jag tyckte ibland att man var lite framfusig sådär, speciellt om vi satt och åt någonstans och kom det fram folk och skulle prata med oss. Han blev på något sätt en allmän egendom. För att han var tillgänglig, Lars. Och då sa jag ibland så här, men måste du prata nu när vi är tillsammans eller sitter och äter? Men då tog han alltid de här personerna i försvar och sa bara att ja, men de var ju intresserade, de ville ju bara veta. Så han var väldigt hygglig, så jag tror både mot journalister och mot allmänheten, att han ville liksom vara tillgänglig.
Allting är en fördel.
Ja, precis.
Nu var det inne på 2010-talet här, men om jag går tillbaks till 2007, för det är då som han tecknar Rondellhunden, som ju startade en väldig karusell. Vad minns du av det som hände då?
Då så var jag ju utomlands, och då så ringer telefonen, och Lars, jag kommer så väl ihåg, jag var ute och promenerade. Jag var på en kongress och jag var ute och promenerade, och Lars ringer och säger att, jag minns inte jag riktigt om det var någon journalist, om det var tv eller det var radio. En journalist hade ringt till Lars och sagt att han hade fått en fatwa, och det var Al-Qaida. Men alltså fatwa, ja men jag tror inte riktigt vad jag förstod vad det var. Jag fick nog titta på och slå upp det där och läsa på. Mm. För det var ju liksom ingen vardagsmat det där, att man fick läsa om fatt. Jag hade ju hört om Salman Rushdie och så vidare. Mm. Och lite om hans öde. Och alltså, vad jag minns, alltså, Lars tog det på allvar, men jag tror inte han kunde ta in detta, vad detta innebar då, med denna fatwa. Men du vet att det här i Tellerud, det var ju en hembygdsgård som hade bjudit in konstnärer med att man ville ha ett tema då, hunden i konsten. Och inte, alltså en hembygdsgård som då skulle hänga upp en liten teckning av Lars. Klart att där var det ju ännu en gång Lars Vilks som skulle...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Han ville ju se var gränsen gick i konstvärlden, hur långt man kunde gå. Men inte drömde han om att det skulle bli en sådan uppståndelse, att någon fick liksom tag på det här då. Och sen så går det med på nätet och sen så får folk reda på det ute i världen också. Så börjar man bränna flagga och ambassader fick på hälsning och så vidare. Men inte kunde han drömma om det.
Men när du som hans livspartner, jag tror han använde det ordet om dig, va? Livspartner, han sa inte liksom flickvän.
Nej, eller, livspartner eller käresta.
Käresta.
Eller, ja.
När du såg konsekvenserna just av rondellhunden, när det började bli alla de här sakerna, vad tyckte du själv då om hans tilltag att göra den där teckningen?
Jag har aldrig dömt honom för det. Nej, det skulle inte falla mig in. Att, man kan ju se på det här nu att livet blev ju så väldigt annorlunda och svårt. Men jag, nej, om jag hade sagt någonting om det då, han skulle inte ta åt sig det. Det var Lars, hade han en idé så skulle han då testa den.
Men det blev väldigt stora nackdelar för dig också i ditt liv som en följd av det som han initierade ju.
Ja, men sedan kom ju då ett livvaktsskydd 2010 och både Lars och jag, vi förstår ju inte det, att det här skulle få bli för evigt. Vi trodde bara att det skulle vara för en kort tid.
Och hur pratade ni om framtiden då, där 2010, 11, 12?
Jag kom hem till Sverige till julen då och då hade man ju satt in det här livvaktsskyddet och då sa vi ju då att ja, men det blev väl bara någon vecka eller två eller någon månad. Men sen så förstod vi ju att det här skulle bli livslångt, det här skyddet. Men det begrepp vi absolut inte 2010. Man trodde att allting skulle lägga sig.
Den 14 februari 2015 arrangerade Lars Vilks-kommittén i Danmark, för det fanns en sån där, ett möte i ett kulturhus i Köpenhamn. Konst och yttrandefrihet var temat, men en terrorist såg sin chans.
Vi börjar med en nyhet från Köpenhamn som kom nyss. I stadsdelen Österbro där har flera skott avlossats på ett möte om yttrandefrihet och konst. Med på det här mötet var konstnären Lars Vilks som enligt danska medier dock inte ska vara skadad. Enligt de här medierna ska 30-40 skott ha avlossats. Minst 3 poliser ska ha skadats av skotten. Nu är området avspärrat.
En person dödades, 3 polismän skottskadades i det här attentatet i Köpenhamn. Lars Vilks fick ta skydd i ett kylrum medan kulorna visslade i den här möteslokalen. Då kom ju sen personskyddet upp på en helt ny nivå. Maj, var befann du dig då? Hur fick du veta vad som hade hänt?
Jag fick veta det genom att Lars ringde till mig. Han var ju förbjuden att använda sin telefon, men han gjorde det i alla fall. Han ringde till mig och sa att det har varit en skottlossning här. Och han visste ju inte mer än så. Så sa han att han skulle, jag tror han sa då, eller han ringde senare när han satt. För han transporterades rätt snabbt ifrån också, ifrån den lokalen. Men han var alltså förbjuden att ringa, men han gjorde det. Och han sa så här, det har skett en skottlossning. Jag vet inte mer än så, men bara så att du vet att jag är välbehållen.
Ja, och kommer ihåg din reaktion då? För det var ju inte första dramatiska tillfället.
Ja, i och med att han sa att det hade varit en skottlossning så blev det, man blev ju helt kall och väldigt berörd av situationen. Jag visste ju ingenting, men sen så började jag ju som många andra att följa det här på nätet. Och jag fick inte kontakt med Lars på ett bra tag sedan.
Blev det någon förändring i hans sätt att ta sig an tillvaron efter den här händelsen?
Ja, han blev ju också väldigt berörd av denna händelse. Att det var 2 människoliv som gick till spillo i Köpenhamn då. Och då förstod väl Lars att det här var på allvar, verkligen. Innan hade han väl också tagit sin situation på allvar, men ännu mer nu när 2 människor två människoliv släcktes.
Han fick frågor i söndagsintervjun i januari av Martin Wecklin om hur han hade förändrats som människa av den här situationen, av det här husarrestliknande. Och då svarade han så här.
Jag vet inte om jag egentligen har förändrats så mycket som människa. Jag har väl, de drag jag har kunnat överleva. Och, alltså konst och liv blandar sig ju i min tillvaro. Sen har man ju då problemet med min livspartner då, som jag har bott utomlands tidigare, och som då när hon då kommer hem, alltså, så får man liksom ett nytt scenario.
Mm. Du är rätt kritisk till att du inte kan leva ett normalt liv med henne, din stora kärlek, de senaste 30 åren. Ni kan inte bo ihop.
Nej, det är ju det som är det tragiska. Och jag har ju då, för att få lite referenspunkter, talat med mina olycksbröder i Danmark. Ja. Och där går det bra. Ja. Där ordnar man sådana saker. Så att det kan ju inte vara ogörligt. Kan man klara det i Danmark, och där har man ju flera fall, ja, så ska man kunna klara det här också. Ja.
Men så blev det inte, utan ni kunde inte bo tillsammans på gamla dagar. Han lät ju sorgsen över detta, men samlad. Hur var det här för dig?
Ja, skräckligt. Alltså nu 2015 då tog man honom ifrån hans bostad, och han fick ju då flytta runt på olika ställen, på olika hemliga ställen då.
Som polisen anvisade?
Ja, det var de som anvisade, där ska du vara. Och så, ja, så låstes han in där en tid, och sen så flyttades han runt till någonting annat. Men det var ju först 2018 som det riktigt slog till, kan man säga, med livvaktstyrkan, en ny chefsordning där kom till, och då blev ju Lars förbjuden att vistas i bostäderna då. Så att, men fram till 2018, även om Lars togs ifrån sitt hus, eller sitt hem så att säga, så kunde vi träffas i bostäderna, i mina bostäder. Men efter 2018 så var det kalla handen. Då fick vi träffas ute på en parkbänk eller på promenad, picknickkorgar, sitta på restaurang. Det var ju ett helt onormalt liv som man erbjöd.
Ni kunde inte ses i någon bostad?
Nej, förbjudet. Man slog till verkligen 2018.
Hur motiverades det då?
Ja, jag skulle komma hem till julen då, och normalt sett så kom alltid Lars och hämta mig. Men jag blev liksom strandsatt på flygplatsen. Jag kom hem sent på natten. Alla allmänna färdmedel hade gått. Och jag hade fått besked, och Lars också, på detta 2 dagar innan jag skulle komma hem till julen. Men jag hade ju faktiskt anmält att datum och klockslag när jag skulle komma hem till julfirandet. Jag hade anmält det 6 månader innan. Men då ringer man till mig och när jag var i utlandet 2 dagar innan och säger att Lars får inte komma och hämta dig. Och han får inte vara i bostäderna. Och ja, det blev ju väldigt tråkigt. Lars försökte på alla sätt att tala med de här som hade bestämt detta. För att vi tyckte det var ju väldigt kort varsel att man gjorde på det här sättet. Men det fanns ingen möjlighet. Utan man hade bestämt sommaren, och så skulle det vara. Det var beskedet som Lars fick.
Men fann han sig detta?
Ja, vi diskuterade ju mycket då, Lars och jag, hur vi skulle göra.
För han brukade nämligen inte bry sig om lagar och bestämmelser. Nej. Och vad överheten beslutar.
Man blir, du har rätt i det, att man kan bli lite förvånad där. Men, eller, som jag sa så var det ju, Lars var ju en väldigt laglydig person. Han var inte en person bara för att han skulle liksom överträda lagar och förordningar. Utan det som han ville testa, det var ju var gränsen gick inom konsten då, konstvärlden. Men här försökte han, och jag också, pratade gång på gång att det måste ordnas på något sätt. Men det var kalla handen, jag blev strandsatt. Alla allmänna färdmedel hade gått. Så att jag, antingen så fick jag väl lägga mig ner på golvet eller sitta på en bänk på flygplatsen och invänta de allmänna färdmedlen. Men nu hade jag möjlighet, så jag kunde ta en taxi så att jag kom hem på morgonkvisten. Men det var en fruktansvärd upplevelse som... Där kan man ju... Du kanske kan tänka dig då att Lars hade sagt nej, det här finner jag mig inte i. Alltså. Men han var inte liksom... Det var inte för honom att säga så. Va? För han kunde ju sagt då, nu åker jag och hämtar min livspartner Maj, men nej, det gjorde han inte, utan han försökte förhandla, diskutera, och men kalla han det. Det beskedet som vi fick, det var nu är det så här och så ska det vara, exakt.
Men hur meningen. Tog han det där på insidan, hur kände han sig, tror du? Fick du klart för dig?
Ja, men det blev väldigt ledsamt, alltså när vi fick besked då att jag skulle infinna mig på en polisstation i närheten där jag där min bostad var. Jag skulle infinna mig där 10:00 nästa dag, och jag bad då att Lars skulle följa med, för att jag hade sagt då till dem att nej, men jag tycker att Lars ska komma över till Kastrup var det, som var flygplatsen, och hämta mig. Jag kan inte stå där hela natten. Och så tar vi tåget till min bostad, och så kan ju kanske svenska folket få se hur man behandlar oss. För vi var ju desperata, Lars och jag. Och då skulle man visa oss att jag blev stämplad som en säkerhetsrisk. Och jag skulle infinna mig på polisstationen 10:00 dagen därpå. Jag hade ju kommit hem på småtimmarna med taxi.
Men hade du gjort något särskilt för att bli beskriven som säkerhetsrisk?
Nej, jag hade inte gjort det. Utan jag hade ju sagt att det här var ju oacceptabelt som man beter sig. Men man ringer ju inte 2 dagar innan jag kommer hem och säger detta. Utan ett sånt besked om att man nu ska ändra så drastiskt i vår livshållning. Det måste man ju kalla oss, Lars och mig. Långt innan, va? Man är ju, och nej, man skulle väl visa då, ja, vem som bestämde.
Första helgen i oktober i år så är ni bjudna på middag till paret Stina och Kjell Dabrowski i Stocksund norr om Stockholm. Vänner till er, och tanken var att du skulle följa med.
Ja, det var det. Och vi hade ju sett fram emot det väldigt, Lars och jag. Nu har ju också varit pandemin, så att vi... Ja, man har ju varit isolerad som de flesta i världen
i ett. Men hade det funnits en chans att du skulle få följa med?
Ja. Så vi såg ju fram emot att vi skulle få åka till Stockholm då. Men det har ju varit så väldigt många turer där man har... Där man har försökt sära på mig och Lars. Man ville ju inte acceptera att vi... Jo, man kunde väl acceptera att vi var ett par. Men jag skulle ju inte då få åka med i livvaktsbilen. Sånt där bestämdes det från 2018. Livet gjordes outhärdligt från 2018. När nya chefskapet kom till där. Och Lars och jag har vi talat flera gånger varje dag om hur vi skulle kunna komma samman. Därför att från 2018 så har ju inte Lars varit i mina bostäder. Jag har inte kunnat umgås, träffa människor, bekanta, fira födelsedagar, jul, midsommar, alla helger och så vidare. Utan då har vi fått springa ute på gatorna eller sitta på någon restaurang eller vara hos goda vänner. Men då skulle vi få åka till paret Dabrowski. Och Lars har ju varit där och besökt dem flera gånger. Men jag har aldrig varit hos dem tidigare, träffat dem. Men inte i deras hem, så jag såg fram emot det. Och då, så i och med att de förbjöd mig att sitta i livvaktsbilen, så ringer Lars till enheten på polisen och säger, hur ska vi arrangera den här resan? För normalt så brukar de ta Lars i livvaktsbilen då och köra upp till Stockholm när Lars var uppe i Stockholm. Men då säger man att man skulle undersöka detta, och rätt så snart efter så återkom man med tre alternativ hur vi skulle komma till Stockholm. Alternativ ett var att jag skulle köra min bil och att Lars kunde få åka med och att livvaktsbilarna skulle då titta till bilen. Och alternativ två var att vi skulle flyga och ta allmänna färdmedel uppe i Stockholm. Så som buss, pendeltåg, tunnelbana, taxi. Och alternativ tre var tåg och allmänna färdmedel. Första alternativet, att jag skulle ta min bil, det var helt uteslutet, sa jag till Lars. Att jag kör inte upp till Stockholm, jag har aldrig kört till Stockholm. Och jag tyckte det var helt vansinne att ta en bil till Stockholm. Vi skulle inte ha behöva en bil i Stockholm, Lars och jag. Vad skulle jag göra av bilen? Vad jag tänkte, liksom tanken att ta bilen till Stockholm, så det var helt uteslutet. Alltså. Och alternativ två, det var flyg och allmänna färdmedel. Och tre var tåg. Då säger jag till Lars så här, att har du verkligen hört rätt, Lars, att vi får ta allmänna färdmedel i Stockholm? Så som tunnelbana skulle vi åka, eller stå på tunnelbanestationer, pendeltåg och bussar och taxi.
Ja. Det låter osäkert.
Ja, det lät väldigt osäkert. Så jag sa till Lars, men kära någon, Lars, det låter ju väldigt farligt. Nej, men har du hört rätt? Ja, säger han då. Jag har hört rätt. Nej, men ring tillbaka och kontrollera det här. Ja, det gjorde han, och han återkom snabbt, Lars. Att det var riktigt att vi fick ta alla allmänna färdmedel. Men sen återkommer Lars och så säger han så här att... Nej, det blir för komplicerat om du ska med. Jag åker upp själv. Så åkte Lars. Han kom aldrig mer tillbaka till mig.
Hade ni förstått varför... Alltså, finns det inte plats för en person till i livvaktsbilen? Eller var det för som omöjliggör att du... Det som var ju två livvaktsbilar.
Ja, det kan jag berätta historien varför inte jag fick sitta i livvaktsbilen. Det var i år då, som den 5 juni som vi var bjudna till en god vän på en liten grillafton, Lars och jag, va? Vacker sommarkväll. Och då så... Tidigare så har jag för det mesta kört min egen bil när vi träffades där. Och så kom ju Lars i livvaktsbilen då dit. Men den kvällen så sa jag till Lars att vi går en liten promenad. Och sen så först innan vi skulle åka iväg till vår bekant... Och så kan jag ju följa med i livvaktsbilen, för jag har lust att ta ett glas vin ikväll, sa jag. Ja, vi gick vår promenad och jag följde med i livvaktsbilen till vår gode vän. Och sen på natten så skulle vi ju tillbaka. Och då hade jag parkerat min bil där jag träffade Lars innan vi åkte på festen och när vi skulle gå vår promenad. Men då när vi åker hem så lutar sig Lars väldigt försynt och lågmält fram till en av livvakterna där och säger: kan vi inte köra mig lite närmare hennes hem? För hon har ju druckit vin och hon kan ju inte ta sin bil härifrån. Och då så svarar man att man inte gjorde det. Och man ville inte ha någon diskussion med Lars i bilen, utan den diskussionen hade man tagit tidigare med honom hur man skulle göra. Alltså. Lars, ja, han var väldigt försynt. Han krävde liksom ingenting, utan bara fråga så där: kan vi inte köra henne lite närmare? Och det var liksom kalla handen då. Och då kör man till oss. Livvaktsbilen ställer sig vid sidan om min bil. Och eftersom jag inte kunde köra då så... eftersom jag hade tagit ett par glas vin, så går Lars ut ur livvaktsbilen och han säger ingenting. Det var inte likt Lars, men han... jag tror att det kokte inom honom. Alltså då. Han går ut och så går han runt i livvaktsbilen och öppnar dörren för mig. Det var en väldigt tung dörr, så att den var ju bepansrad, så att jag hade svårt att öppna den där dörren. Och så börjar vi att vandra, Lars och jag, mot min bostad. Och vi går och går, och vi trodde ju att de skulle följa efter livvakterna, men det gjorde de inte, utan vi gick ensamma där i mörkret. Och vi har kommit en liten, eller inte en liten bit, utan när vi har gått en bit så säger jag till oss så här att du kan lämna mig här, nu känner jag mig trygg och gå resten av vägen själv. Och Lars ringer då, och jag står vid sidan om till livvakterna som sitter kvar i bilen och frågar om inte de kan komma och hämta honom där. Det var ju mörkt och det var ju sent på natten. Nej, det gjorde de inte, utan man krävde utav Lars att han skulle gå ensam utan vakter sträckan tillbaka till livvaktsbilen. Och
hur långt var det ungefär?
Ja, det är svårt att säga. Det var inte så väldigt långt, men han fick gå igenom ett samhälle i alla fall.
Någon kilometer eller mer?
Ja, knappt. Kilometer kanske. Det kan man nog säga, en kilometer ungefär. För att uppskatta. Men någon dag efter så ja, han blev ju uppläxad då. Han sa det så i alla fall. Jag var ju inte med, men man hade sagt till honom att så där gör man inte. Någon dag eller några dagar efter så får jag besked på att jag inte får sitta i livvaktsbilen mer. Utan man klassar mig som ett arbetsmiljöproblem. Man kallar det för det, och då frågade Lars vad jag hade gjort för någonting. Ja, då fick Lars besked på att jag hade gjort miner. Jag hade suckat. Och vid något tillfälle hade jag talat illa om livvaktsgruppen när jag suttit på restaurang. Men jag fick inte Lars veta, utan han sa så här till mig: ja, de fick ut dig, mig, sa han. De kanske skulle vilja kasta ut mig också, men det kan de ju inte. Så blev det, och för, ja, en månad sen, det är det väl nu också, så var vi på besök hos en vän, och då så det var nästan 3 kilometer från min bostad, och då hade jag förberett Lars också på att kanske kör jag, eller så går jag hem, för se, jag hade inte bestämt mig. Men när jag kom då till vår gode vän så, ja, så sa han så här att klart att du inte ska köra hem, för jag körde faktiskt dit där då. Jag tänkte att jag skulle köra hem också. Men så blev jag övertalad. Det var inte så svårt att övertala mig heller. Utan då kunde jag ju inte köra hem eftersom jag hade varit på en middag där. Utan lät bilen stå och då så ringer Lars till livvakterna. Det är här en månad sen bara. Och säger att jag ska följa mig hem. Ja, sa de då. De var inte alldeles, jag vet inte var de var någonstans. Jag såg dem inte, men Lars ringde i alla fall till dem. Hon sa, jag följer mig hem. Och då säger de så här, ja, du ska bara veta att det gör du på eget bevåg. Vi vaktar inte. Men Lars följde ju mig hem på natten. Vi gick över Vångavägar, över ängarna. Och det var inte upplyst. Där travade vi 3 kilometer. Och Lars släppte ju mig. Han gick ju inte hem till bostaden alldeles utanför. Att han släppte mig en bit därifrån så att jag gick själv. Och sedan så krävde man att Lars skulle gå de 3 kilometerna tillbaka. De kunde inte hämta honom. Utan han fick gå tillbaka på de oupplysta Vångavägarna. Vångavägar kanske är skånska, men du kanske förstår vad jag menar. Och där stod 2 livvaktsbilar och skulle hämta honom. Köra hem honom. Så att det blev ett väldigt ovärdigt, ett väldigt tråkigt slut. Men jag träffade Lars i en bostad som vi fick låna av goda vänner i maj. Och där var vi några dagar då. Och vi hade ju många, många diskussioner, Lars och jag, om det här med hur vi skulle kunna komma samman och hur de motarbetade. De kom ju alltid bara med ordet säkerhet och det var ju svårt att punktera för oss. Det var ju liksom en sköld man satte upp emot oss. Men vi kämpade och kämpade och Lars sa, vi vinner, vi kommer att vinna. Men du ska veta att det är en myndighet vi kämpar emot. Men i maj månad så fick vi låna en bostad och då satt vi och pratade där för att ja, vi har ju liksom inte vetat hur vi skulle komma samman eller ja, skulle de liksom lyckas med att skilja oss åt, alltså det var aldrig aktuellt, men vi hade ju så många diskussioner. Men då sa Lars till mig så här, och det kommer jag aldrig att glömma. Han sa, vad som än sker och vad de än gör så kommer vi aldrig att komma ifrån varandra. Vi tillhör varandra och det är ingen som ska lyckas att sära på oss. Det är vi två, sa han. Och det kommer jag aldrig att glömma. Men vi kämpade. Men ja, jag är oerhört besviken på det som man ordnade för oss. Ja.
Hur har det funnits någon förklaring från polismyndighetens sida om att man inte ville tillmötesgå era önskemål som kan vara i viss mån begriplig för dig?
Nej, det var alltid det här med säkerheten. Man sa att man kan inte säkra bostäderna. Man kunde det i Danmark, men det kunde man inte här. Och så var det väl, ja, vi upplevde så, Lars, att det var mycket mer bekvämt att ha Lars då och sära på oss. Så kunde man, ja, det blev ju mindre att göra. Att ha bara en person. Lars blev ju helt isolerad och instängd i sin bostad. Den enda person som har varit där, det är ju jag. Han har aldrig haft någon bekant eller vän eller någonting där. Utan där levde han ju instängd i sin tillvaro där. Som tur var hade han ju konsten och sina böcker, annars hade man väl blivit tokig. Utan det gick ju inte att leva ett någorlunda normalt liv. De nekar oss det, men ja.
Men även om inte du kunde följa med på den här sista Stockholmsresan, så hade han ju tydligen en fantastisk middag då hemma hos Paret Dabrowski. Det har ju Stina Dabrowski berättat om. Och sen var han dessutom med sin kompis Janne på Konstakademin och upplevde den här speciella konstfordonet som roterade runt, och som jag sett bilder på, som bara tas drygt ett dygn innan han sen dör. Har du tittat på de där bilderna när han snurrar runt i en konstverk som heter Ride Crash dessutom? Vad tänkte du och kände när du såg de där sista bilderna på Lars Vilks?
Ja, det är lite makabert, skrämmande. Alltså, jag har ju fått frågan också. Ja, men i och med att inte du skulle upp, eller så, hindrade du inte honom, då sa du inte liksom till honom att inte åka. Men det skulle inte falla mig in att liksom hindra Lars. Han älskar ju att komma till Stockholm. Det var ju hans luft. Han kunde andas på något sätt. Han blev utsläppt ur sin bur. Eller, ja, en annan liknelse, en kalv på grönbete. Liksom, då fick ju Lars andas Stockholmsluften och träffa likasinnade. Han gick runt där med sin gode vän Janne. Då. Och ja, jag kan förstå det, att det var en av de trevliga inslagen i Lars liv att komma till Stockholm. Och när han annars fick leva så instängt i sin bostad, och vi kunde inte träffas. Utan skulle vi träffas så blev det på promenad eller utomhus. Jag har ju pratat med Stina Dabrowski också. Hon sa att Lars var på strålande humör på kvällen. Och Lars tyckte väldigt mycket om Paret Dabrowski och tyckte det var trevligt att få komma dit och umgås. Och Lars var ju väldigt social människa, och jag tror att de tyckte väldigt mycket om Lars. Stina och Kjell också diskutera med Lars.
Vi ska ta ett klipp till från P1s söndagsintervju där Lars Vilks berättar varför det är rätt och rimligt att utsätta sig för alla de saker som sen kan få enorma följder.
Det är alltid värt det. Om man gör en sån här sak så finns det konsekvenser, och de får man också ta. Jag vill säga att under alla omständigheter så har jag fått leva ett intressant liv. Det är kompensationen då för alla de problem du får med sig. Och sen förstår man då att håller man på och ältar det där, liksom att ångrar man sig. Det går inte, va? Livet är egentligen en lång serie saker som man sen kommer att ångra.
Vad tänker du när du hör de där orden?
Jag tänker att det är verkligen Lars. Han ångrar ingenting. Han var inte någon sådan. Jag har aldrig hört att han har sagt att han har ångrat. Varken att han startade Nimis ute på Kullaberg på naturreservatet, eller att han gjorde de här teckningarna. Nej, aldrig.
Till sist, när du ser på dina drygt 30 år med Lars Vilks och att ni aldrig fick chansen att bygga ett gemensamt hem, var det värt det?
Ja. Men varken Lars eller jag trodde ju att givetvis inte att det skulle ske en olycka så här. Men vi trodde verkligen att vi skulle få komma samman. Men vi förstod ju att det var en gigantisk, det var en jätte vi kämpade emot. Och det är svårt att vara två två små personer som kämpar mot en myndighet. Men vi trodde starkt på att vi skulle det. Och Lars var alltid så lugn. Han sa, det ordnar sig, vi kommer att vinna. Det tar bara tid. Men att det skulle sluta så här, det är på något sätt, det är väldigt tragiskt med de här två livvakterna också som fick sätta livet till och deras familjer. Men på något sätt, med all respekt för det, för livvakterna som också omkom, så känner jag att det här var, man fick ett uppdrag, samhället fick ett uppdrag att värna om Lars liv. Och det skötte man inte som man kanske skulle ha gjort. Så känner jag, med all respekt för livvakterna som också omkom. Det är inte dem jag pratar om, utan det här med olyckan och så. Jag har ingen aning om vad som har orsakat olyckan, utan det får ju den tekniska undersökningen visa. Men samhället gjorde inte det här på ett bra sätt, att ta hand om Lars.
Maj, tack för att du ville vara med i fredagsintervjun.
Tack själv.
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.